Hej, välkommen till dagens juridikpodden. Det händer mycket på polisfronten i Sverige och även när det gäller på den mer detaljerade nivån så har dagens juridik rapporterat om ett fall där en polis har åtalats för att ha stulit ett paket kaffe ifrån polishuset. Efter 30 års tjänst så säger man nu ifrån polisens ansvarsnämnd, personalansvarsnämnden, att det mesta talar för att hon då kommer få sparken om hon fälls för detta brottet. Erik, du vet mer.
Ja, det gör jag. Jag har under dagen här tagit del av dels då PANs beslut där de säger att det mesta talar för att hon kommer avskeda om hon döms för den här stölden. Men också då tagit mig an den 30 sidor långa förundersökningen, och det här är ju en, tycker jag då, en anmärkningsvärd historia på så många sätt. Om vi börjar från början så med de omständigheterna, så är det så att det har vid flera tillfällen då försvunnit Zoegas kaffe från fikarummet på den här polisstationen. Och då är det en snillrik utredare som har märkt upp paketen med en liten svart prick, så att man då ska kunna spåra den här kaffetjuven. Och när han då upptäcker en morgon att det fattas två paket, så tar han då och går vidare i sitt utredningsarbete. Och, ja, till att börja med så skriver han en formell anmälan om en stöld. Och sedan tar han då ut loggarna för polishuset. Vem har kommit in, vem har kommit ut och sådär, och konstaterar att det finns en kvinna här som har passerat in 17.08 under kvällen då, där man misstänker att stölden ägde rum. Och sen har hon loggat ut eller lämnat polishuset bara, ja, om det är 15 minuter senare. Och med den här kunskapen då så tar han det här ärendet till en åklagare och begär att få göra en husrannsakan hemma hos kvinnan. Och beviljas detta. Så att tillsammans med sammanlagt två patruller tar då och åker hem till den här kvinnan och ber att få titta på hennes kaffe. Och hon tar fram kaffet och mycket riktigt, konstaterar polismannen, så finns det en sån här svart prick på kaffepaketet som plockar fram. Och hon åtalas då för detta stöld. Och kommer nu då med största sannolikhet, om hon fäll, få sparken efter 30 år som polis. Och jag bara får lämna bollen vidare, så det blir en lång monolog här. Ville, vad tror du om du hade ringt till polisen och sagt att det är någon som har tagit ett paket kaffe från redaktionen? Vad hade svaret blivit då, tror du?
Vi hade faktiskt den diskussionen tidigare idag på redaktionen, några stycken här, där jag sa till våran gemensamma chef att jag tror att de bara hade garvat och sagt: det här får ni lösa själva. Vad är det för trams? Stjäla kaffe? Det är väl bara läxa upp den här stackaren, eller anmäl brottet eller gör vad du vill. Men jag tror inte att de hade åkt hem och hämtat mig och gjort en husrannsakan med två patruller. Det är jag rätt säker på.
Sen kan man ju då som formalist vara lite intresserad av den här polisen då har utrett det här själv inom ramen för arbetskamratens eventuella stöld. Vi vet att ska sådana här ärenden, som, alltså misstankar som riktas mot polisen, ska väl överlämnas till särskilda åklagarkammaren som FU-ledare och sen utredas på den särskilda enheten för just poliser som är misstänkta för brott. Va? Så att man frågar, ställer sig frågan rent formmässigt här, lite nördigt kanske, men har det verkligen gått rätt till under förundersökningen?
Ja, nej, det är så många lager av konstigt där. Det här kaffepaketet har så ett värde, om man konstaterat, av 38 kronor. Man lägger ju en del resurser, och nu ska inte jag ställa mig till den här kören och säga att men jag har missat inte tid att utreda grova våldsbrott. Jag förstår att det finns olika, men det här tycker jag är, som sagt, som du var inne på, Will, om en privatperson eller hade ringt in och sagt att de ville anmäla stöld av ett paket kaffe, så tror jag nog att man närmast hade blivit skrattad åt, och de hade sagt att det här är faktiskt ingenting som vi kan prioritera. Nej. Men när det gäller i det egna polishuset på det här sättet, så tog man det på största allvar uppenbarligen och la ner ordentligt med tid och kraft på att utreda detta.
Som jag förstår då, så är det här utrett inte utav då de särskilda enheter som jobbar med de här frågorna, utan det är utrett där lokalt där detta skedde, va, i södra Sverige om jag förstår så.
Ja, men precis. Ja, men precis. Sen är det då en åklagare på särskild åklagarkammaren som har fattat beslutet om husrannsakan, tror jag, och sen då har drivit åtalet. Men polisen är ju så att säga kollegor till den här åtalade kvinnan.
Han har gjort en liten förundersökning dessförinnan, alltså med en liten då prick på kaffepaket och liknande. Det här, det, jag tycker inte heller man ska förringa det. Det är ändå polis, och det finns anledning att naturligtvis prata om frågor som rör lojalitetskrav i de här sammanhangen, inte bara mot arbetsgivare utan också i den statliga anställning, och inte minst som särskilt ansvar man har som polis. Va? Så att det är klart att kaffestölder är kaffestölder, men det kanske får lite väl stora proportioner det här, Ville.
Ja, men jag håller verkligen med. Men samtidigt, det verkar ju som, det finns i alla fall misstankar om att det är ett brott som har begått. Sen så att det råkar vara ett kaffepaket, ja, det blir lite tramsigt tycker jag.
Det man kan tycka är då så att lagen ska ha sin gång och att hon skulle fällas för det här, men att få sparken efter 30 år som polis, är det här rimligt att personalansvarsnämnden anser detta?
Nej, jag tycker inte det, för jag tycker att man ser så många andra exempel på poliser eller polisanställda för den delen som begår brott som är betydligt allvarligare än att stjäla ett paket kaffe som får behålla jobbet. Och det kan man ibland ställa sig frågande till, kanske när man läser de här avgöranden från personalansvarsnämnden, men man kan också köpa det, för att jag tycker att man blir inte i alla avseenden alltid en sämre polis eller någonting för att man har begått någon viss typ av brott. Men att den här kvinnan riskerar att förlora jobbet för att ha stulit ett paket kaffe i förhållanden till den typen av ärenden som jag refererar till här, det har jag väldigt svårt att förstå.
Vi har ju ett annat aktuellt ärende. Förlåt Erik, kom in.
Ja, nej, men jag skulle bara säga att i samma protokoll här från personalansvarsnämnden så finns det ett annat ärende avseende en polisman i södra Sverige. Och han har då åtalat för brott mot lagen om förbud mot knivar och andra farliga föremål, skadegörelse och olaga hot. I korthet så har han burit kniv och skurit sönder en antagonist bildäck. Sen har han ringt och hotat att döda den här personen. Och han har nu då åtalat för de här brotten. Och i hans fall så säger personalansvarsnämnden att de gör bedömningen att det mesta talar för att han inte kommer att skiljas från sin anställning vid händelse av en fällande dom för de här åtalspunkterna. Jag tycker det är, någonstans så måste det finnas någon form av förutsägbarhet eller kontinuitet. Att en polisman som bär kniv, en rätt stor kniv dessutom, och skär sönder någons bildäck och sen ringer och hotar och döda honom. Att den personen skulle vara mer lämpad som polis än den här kvinnan som efter 30 års tjänst har ertappat med att stjäla ett paket kaffe. Det tycker jag är stötande om jag ska ta ifrån från magen.
Då tar du ifrån magen. Vi har ett annat mycket aktuellt fall också som ju har varit väldigt uppmärksammat som ligger i linje med det som vi pratar om. Det är nämligen den här polismannen som då nyligen friades här för inblandning i bordellverksamhet, grovt koppleri, vilket hans hustru då fälldes för. Polismannen i fråga friades i tingsrätten från den delen av åtalet, men fälldes däremot för en rad andra, ska jag kalla det för, mindre grova brott. Va? Och det resulterar då i att han inte heller blir av med sin anställning som polis. Han döms då för brott mot lagen om brandfarliga explosiva varor, brott mot vapenlagen och för ringa dopningsbrott till böter. Men han får då behålla, som är största sannolikhet enligt PAN, alltså personalansvarsnämnden, den här anställningen.
Ja, det är också jättestor skillnad om man jämför med att ha stulit ett paket kaffe. Så det blir ju liksom ett liknande resonemang här när det handlar om honom. Och det jag tycker vore intressant om vi kunde diskutera här, det är ju nu efter den domen som kom nu häromdagen och sen så även vårat lilla avslöjande idag om den här kaffestölden. Det är ju de rösterna som höjs mot de här besluten som kommer från bland annat personalansvarsnämnden. Alltså, är ribban för att få sparken oftast för hög eller är den för låg eller ligger den på rätt nivå? Och är det godtyckligt? Borde fler få sparken? Borde färre få sparken? Vad tycker ni?
Erik?
Ja, nej, men det är ju väldigt svårt, och det är svårt just eftersom som att det fladdrar så. Alltså kaffestölden tycker jag är helt bisarrt att man ska få sparken för. Jag tror också det är helt bisarrt att den här polismannen som jag berättade om med olaga hot och kniven där, inte på sparken. Sen tycker jag att det är rätt ofta som man kan läsa att någon har kört grovt rattfull eller begått en misshandel där man konstaterar att de inte får sparken på grund av att de har då en beroendeproblematik och de ska då underkasta sig vård som polismyndigheten hjälper dem med. Och det kan jag då tycka att men där finns det ett humanistiskt perspektiv att det här är människor som har problem, men den här typen av, alltså, jag hör på att säga, med våldsbrott i det här fallet som jag berättade om, så är det en svartsjuk historia och sådär. Där tycker jag att det är, där är då ribban för hög. Medan kaffetanten alldeles för låg.
Om jag säger så här, att jag tror alla kan vara överens om, utan att förhäva mig, att man måste i de här sammanhangen kunna ställa högre krav på till exempel en polisman än på gemene man. Va? Men om man ställer den här kvinnliga polisens då brott emot ett liknande brott. Hade det varit allvarligare eller mindre allvarligt om kaffet hade stulits från en livsmedelsbutik än som det nu är fallet från arbetsgivaren?
Ja, de flesta hade nog känt ett större motstånd mot att stjäla kaffet från en livsmedelsbutik än att låna det från sin arbetsgivare då, eller stjäla det från sin arbetsgivare. Det är rätt övertygad om. Vi pratade om det tidigare idag, du och jag, Stefan. Hur många pennor och block och papper och grejer har man inte råkat få med sig? Kanske ibland medvetet, icke medvetet från en arbetsplats när man går hem, man saknar penna hemma eller vad som helst. Jag menar, det händer ju var och varannan dag, höll jag på att säga.
Här är självinkriminering som det smäller om det. Men en penna kan man ju få med sig om misstag ibland, eller hur, Erik?
Ja, men visst är det så. Men samtidigt så är det ju det man uppfattar här. Att PAN tycker att det här är allvarligare eftersom att brottet har skett mot den egna myndigheten, så att säga. Men det har vi också gott om exempel på från tidigare PAN-protokoll. Alltså polisanställda som har ertappats då med att snatta eller stjäla på ICA. Och jag kommer ihåg det var någon som hade stoppat en oxfilé i hans jacka värd 400 spänn och sådär. Och de har då, det har aldrig varit så aktuellt att de skulle få sparken, utan det är liksom, det finns inte så att säga i, utan, ja, ni förstår vad jag menar.
Absolut.
Det här signalerar ju PAN. Man skäl inte från polisen.
Nej, och jag tycker en sak som är betydligt mycket allvarligare än mycket annat, det är ju när man går brott alltså, inom ramen för sin tjänstutövning. Jag tycker till exempel att man mer eller mindre omedelbart borde kunna få sparken om man håller på med alltså, stora mängder av registerslagningar som man inte har rätt till liknande. För då utnyttjar man ju verkligen den befogenheten man har som polisman om man ser det mer generellt. Det tycker jag egentligen är betydligt allvarligare än att man begår förseelser utanför arbetstid. Håller ni inte med mig?
Det beror helt hållet på vilken typ av brott det är. Jag menar, om det är uppenbart att man är olämplig att vara polis, oavsett om brottet är begånget i tjänsten eller privat, så ska man inte vara polis. Däremot så tycker jag då att man måste ändra höjden på ribban när det är brott som begås i tjänsten, vare sig det handlar om till exempel dataslagningar, vilket också brukar leda till sparken om det är omfattande och allvarligt.
Ja, men inte alltid.
Nej. Och sen så har du då naturligtvis de klassiska poliserna i yttre tjänst som gång efter annan både anmäls för och ibland också då fälls för någon form av våldsanvändning som går utöver och som är tillåtet. Och det kan handla om allt från tjänstefel därför att tjänståtgärden i övrigt var korrekt, men det angreps lite för hårt då till ren misshandel och ibland grov misshandel.
Ja, absolut. Och det här är som sagt, det är extremt svåra frågor. Det är inte så lätt att liksom sätta ner foten och säga att ribban borde höjas eller ribban borde sänkas, men jag tycker att det är intressant att diskussionen lyfts och att den lyfts ungefär samtidigt som diskussionen om advokatsamfundets disciplinnämnd har liksom eskalerat, åtminstone på Dagens Juridiks debattsida där vi har haft 5-6 debattartiklar den senaste tiden som har debatterat just uteslutning eller icke-uteslutning av advokater från samfundet. Och på något sätt så känns det som att det är fler och fler som kräver att personer som sitter på höga hästar, alltså att man kan vara advokat eller att man är polis med vissa befogenheter och sådär, att man inte ska komma undan med saker och ting som folk anser är oacceptabelt.
Erik?
Nej, och det handlar ju också, vilket också debatten har handlat mycket om, det här med, jag vet inte vad jag ska kalla det, internrevision, att det är så att säga det egna skrot som precis som är personalansvarsnämnden för polisen, att det är de som yttrar sig om andra poliser, och advokatsamfundet, disciplinnämnd, utredare och advokat. Och att det har väckts då idéer eller tankar om att det här borde vara en extern funktion som någon annan då ska hålla koll över. Att man kanske det klassiska håller varandra bakom ryggen argumentet.
Samtidigt är det här ett välkänt fenomen. Jag vet redan när Thomas Bodström var justitieminister så diskuterades frågan om huruvida brottsmisstankar mot poliser skulle utredas av poliser. Och han slutade ju alltid de här resonemangen med att säga att även om vi bryter ut det till en egen myndighet så är professionen som sådan att utreda brott trots allt så att det kommer hamna på poliser. Va? Det är lite grann ungefär som när det gäller läkare, att det är väldigt, väldigt svårt att rent medicinskt uttala sig om en läkare har varit skicklig eller oskicklig eller grovt oskicklig i sitt arbete som läkare om man inte själv är läkare. Va? Utan det är svårt för en jurist eller någon annan att säga så här, men det där tyckte jag nog, den här operationen borde ha gjort på ett annat sätt. Du bör vara kunnig själv på området. Så det är lite svårt att exkludera, om vi kallar för kollegor, alltså inom yrkeskollegor, vare sig man är advokat, läkare, polis eller vad man vill vara.
Så är det givetvis, men jag tror att det som folk reagerar på, det är väl att det alltid, när man har den typen av internrevision, finns en risk att nämnderna på något sätt slår vakt om sina egna. Sen är det mycket möjligt att de inte gör det, men det är väl det som får folk att höja på ögonbrynen, att en kollega ska bestämma om en annan kollega ska få antingen då få fortsätta vara advokat inom ram för Sveriges advokatsamfund eller få stanna kvar som anställd på polisen.
Därför man inte kan frigöra sig från tanken att det finns ett intresse hos advokater om att antingen hålla advokatkåren ren av sådana skäl, eller också att vara lite bussig för att det är man läste juridik tillsammans.
Precis, och sen så tror jag att det är en effekt av det samhälle vi lever i idag, med ett ökat misstroende generellt mot politiker och människor i höga positioner som eldas på av inte minst president Donald Trump och liknande personer i hans ställning, som liksom hela tiden göder det här missnöjet och bristande förtroendet för personer som tillhör etablissemanget, där man väl får anse både advokater och poliser ingå.
Erik, du som är en klok människa, vad säger du om de här titlarna, alltså som så här förpliktigade advokater och poliser som vi har inom vårt skrå, men även läkare och andra som åtnjuter ett, ska vi kalla det, för någon form av förhöjt förtroende från allmänheten? Ska det vara lättare för dem att bli av med sitt jobb och därmed sitt liv än vad det är då?
Ja, alltså jag höll på att säga det, lättare att bli av med sitt jobb eller sitt liv, det kanske är att ta i, men jag tycker att har man den här typen av förtroendeyrken, alltså som du nämner, advokat eller läkare, så det är klart att det finns vissa förväntningar som samhället kan ha som man bör leva upp till, och är man då, eller anses man då vara olämplig av ett eller annat skäl, så tycker jag väl att det är något som man ska kunna avgöra, man ska kunna fråntas den här typen. Det med titeln kommer ansvar, för att uttrycka sig lite. Ja, men som sagt, frågan är ju precis som du var inne på det här, Stefan, att varför man ska utreda att det krävs en särskild expertis. Och, ja, men alltså, vi har ju ett domstolsväsende som dömer. Det är inte, alltså, man skulle ju kunna ha en fristående organisation eller enhet som då tar hand om det här, precis som domstolarna kan döma i en försäkringstvist utan att vara försäkringsmän. Då får man ju hämta in så att säga yttranden eller inhämta den kunskapen.
Från andra advokater eller läkare då, som är sakkunniga. Det är ju så. Jag bara resonemangsvis för fram de här synpunkterna. Det jag tycker möjligtvis är det viktigaste i det här, det är just vad Ville var inne på, förutsägbarheten i en sån här fråga, därför att människor har rätt att veta vilka följder ens gärningar, även om gärningarna är brottsliga, faktiskt kommer att eller kan riskera att få. Va? Och jag tycker väl även utifrån ett allmänhetsperspektiv att det ska finnas en förutsägbarhet, att man ska veta att möter man en advokat eller en läkare eller en polis, så ska hen inte ha passerat de gränser som är uppsatta för att få utöva den yrkesrollen. Och där kan jag ibland reagera på alla de här ansvarsnämnderna och utvärderingssystemen vi har. Att man kan se att gång på gång på gång på gång på gång så beslutar man om varningar för, och det gäller både samfundets, alltså advokatsamfundets disciplinnämnd och hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, och för den delen, nu kan man inte utfärda varningar på det sättet på PAN så riktigt på samma sätt, men att det liksom någonstans måste finnas en gräns. Vi kan inte ha advokater som varnas 5, 6, 7 gånger.
Nej, absolut. Men sen så tycker jag ändå att det är en väsentlig skillnad mellan, på vissa sätt i alla fall, advokatsamfundets disciplin och PAN. För om vi tittar på PAN och tar exemplet här med Suegas kaffet, så är det faktiskt ett brott. Vissa brott mot den så kallade advokatseden är ju ibland så pass, vad ska man säga, komplicerade att det är inte troligt att det här skulle drabba, det behöver inte ens ha drabbat en klient eller liknande, utan det kan ju vara ett avsteg från, så att säga, den goda advokatseden som egentligen inte har drabbat en klient, och därför kanske man som en nästkommande klient till den advokaten inte skulle behöva känna särskilt stor oro för att det är en olämplig advokat. Förstår ni vad jag menar?
Just det.
Ja, så är det ju. Alltså, vad gäller just advokater så handlar det ju om, alltså, i relationen klient och advokat. Alltså en advokat kan ju dömas för vad brott som helst, så länge det inte är kopplat till själva advokatyrket eller till en klient då, så lägger inte sig advokatsamfundets disciplinnämnd i detta.
Nej, exakt. Och det kan dessutom vara så komplicerat att det knappt, när man läser disciplinnämndens avgörande, att man knappt kan förstå vad det handlar om. Och jag tror det är en helt annan sak än om man begår ett brott.
Sen måste man ju också säga, jag använde tidigare uttrycket, bli av med sitt jobb och sitt liv. Då menar jag inte att man ska avlivas, utan jag menar alltså i en mer bildlig mening att man blir... Alltså, att vara polis eller vilket yrke man än har, att få i praktiken då ett yrkesförbud att fortsätta som polis, läkare, advokat, vad man nu än må vara, det är ett mycket, mycket, mycket hårt straff. Och jag anser ju då att det inte bara ska finnas en förutsägbarhet, utan att det också ska vara så att gränsen ska vara verkligen passerad och den ska ligga ganska högt. Man måste ha en förlåtande attityd när det inte är uppenbart att den här människan inte ska fortsätta. Så tycker jag att man måste se på det, för man får se i andra änden på att den här människan faktiskt får sitt liv sönderslaget.
Helt enig, men jag tycker också att det borde ligga i såväl advokatsamfundets disciplinnämnds intresse som polisens personalansvarsnämnds intresse att man är tydliga med vilka regler som gäller och att man så att säga rensar ut de som inte ska vara på plats för att skapa ett ökat förtroende för den egna organisationen, för att det är ju någonstans där, de är ju en renhållningsfaktor och det är det de ska vara, då måste de ju vara det också.
Nu pratar vi poliser här, om vi vidgar vyerna något till att omfatta tjänstemän i stort i statens och kommunens hägn så att säga, är då den här diskussionen som vi har hört de senaste 10 åren och där man även har tillsatt utredningar och haft diskussioner kring att återinföra då ett betydligt vidare ämbetsmannaansvar. Ligger det här i linje med att man, som vi har pratat om tidigare här idag, att man, så att säga, man kräver att få veta om den här upphöjda personen lever upp till sin titel eller inte? Vi hade alltså, för att backa så vet jag, alltså på 1800-talet så fick alla som jobbade i statlig tjänst faktiskt svära en ed där man lovade att heligt och så att man skulle leva upp till den här kungliga befallningen och ämbetet. Det är borttaget, och sen så på 70-talet gjordes en lagändring där man då rev upp det gamla tjänstemannaansvaret som gick ut på att man faktiskt kunde bli personligt skadeståndsansvarig. Och kvar finns bestämmelsen om tjänstefel idag i brottsbalken som inte får vara ringa, för då är det inte straffbart. Kan vi vidga diskussionen åt det här hållet, Erik? Allmänt om statstjänstemän, finns det fog för att ställa större krav på dem?
Nej, det tror jag, eller jag tycker nog att det är att ha lite långt. Jag tycker att det finns vissa yrkesgrupper naturligtvis som vi har varit inne på. Bland annat då poliser eller åklagare eller som ska ha ett större ansvar och som också ska ställa till svars. Men att ha ett utvidgat tjänstemannansvar som gäller alla som är statsanställda, det tror jag är att gå för långt.
Jag tror precis som du, Erik, det går alldeles för långt, men däremot så vill jag återknyta till det resonemanget som jag förde tidigare om att jag tror att det är den typen av vindar som blåser och de har så att säga medvind just nu, och det är väldigt många som för, alltså jag ser att det finns Facebookgrupper som heter återinför tjänstemannansvaret och liknande där man bland annat delar ganska frekvent artiklar som vi skriver på Dagens Juridik, och det är det här missförtroendet som riktas mot etablissemanget. Om staten får vara etablissemanget i det här exemplet, så är det ju precis det man vill. Man vill återinföra tjänstemannansvaret, och jag tror att det finns ett ganska starkt stöd för någon liknande åtgärd.
Samtidigt är det ju så att myndighetsutövning innebär ju antingen en repressiv myndighetsutövning som inskränkningar i människors friheter och rättigheter, eller också så är det en gynnande myndighetsutövning där man disponerar skattebetalarnas pengar för till exempel bidragsutbetalningar och liknande. Och i någon mening så tycker jag väl att man ska kunna ställa rätt höga krav på att det här sker korrekt. Men min personliga uppfattning och erfarenhet av det här är att den här delen i bestämmelsen som säger att brottet inte är straffbart, eller gärningen inte är straffbar om tjänstefelet är ringa, det är en mycket bra, så att säga, utväg för åklagare att lägga ner förundersökningar. Man konstaterar och så här knäpper tjänstemannen på näsan och säger så här: det här var inte bra gjort, men det är trots allt ett ringa tjänstefel, och därmed så följer inget straffansvar på det. Den som sitter i andra änden och kanske då är drabbad av det här ringa tjänstefelet möjligtvis har en annan uppfattning, om det är då att man inte har fått de rättigheter man borde ha fått, eller till och med att man har blivit berövad sin frihet eller egendom i strid med lag. Va?
Må så vara, men ska man dra åt snarare den ena änden, då kanske man också behöver, så att säga, öka lönerna inom den offentliga sektorn, eller på något sätt gynna den som ska arbeta där. Jag tror det kommer bli väldigt svårt att locka personer att söka anställning inom den offentliga sektorn om man ska ha det här utvidgade tjänstemannansvaret och hela tiden riskera att förlora jobbet om man skulle göra fel. För så är det ju inte alltid i den privata sektorn som många vill få det att låta som.
Erik, hur ser ditt förtroende ut för statstjänstemän?
Nej, men precis som Ville säger, att jag tycker att misstag begås av alla oavsett sektor dagligen, och liksom ha en så pass höjd nivå att det ska vara straffbart för tjänstemän, det känns fjärran, tycker jag.
Ja, personligen anser jag då att man möjligtvis skulle kunna säga så här, att om det är uppenbart att tjänstefelet är ringa, så ska det inte följa straff på det. Därför att någon gräns måste vi ha även neråt. I övrigt så tycker jag att statstjänstemän och kommunala tjänstemän också har ett så stort förtroende med sig att de kan anses också vara behäftade med ett större ansvar och därmed ett visst ansvarsutkrävande under klara och tydliga omständigheter. Därmed är diskussionen slut, och därmed är också dagens juridikpodden slut. Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Vi är tillbaka nästa vecka med en specialpodd där rikspolischefen Anders Thornberg medverkar. Tack för idag.